Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good
hallå,
old
hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå, yes, och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Ekelev på plats i Örby utanför Stockholm.
Ja.
Och mig, Per Bjurman, i ett kokande hett New York faktiskt.
Jaha, ja.
Det har plötsligt blev sommar. Jag tror jag svarnade lite idag, men igår hade vi 35 grader varmt här.
Oj, oj, oj.
Och fuktigt och så. Så att nu, det bara smäller till så blir det sommar.
Ja, det låter som rena Mallorca ungefär.
Ja.
Oj, oj, oj. Ja, nej, några 35 grader är inte i Örby kan jag säga. Det är väl en 15 kanske, max.
Ja.
Och det är jag nöjd med. Sirenerna står i blom här utanför fönstret.
Ja, det här är ju egentligen inte, kan man väl säga då, hockeyväder, men ändå så är det det. Den bästa hockeyn och mest exalterande hockeyn, den spelas när vi har det här vädret.
Exakt, precis. När sirenerna står i blom, det innebär ju faktiskt, och det här är vedertaget för mig i alla fall, att vi har kommit halvvägs in i slutspelet, att det vankas konferensfinal.
Yes.
Det är min koppling.
Ja, mm. Ja. Ja, igen, den mest exalterade hockeyn, exalterande ja. Hockeyn, den spelas när vi börjar svettas i det här landet.
Ja, precis. Exakt. Ja, så vi har ju vi har mycket att gå igenom nu i det här avsnittet.
Ja, vi har ju nu andra rundan bakom oss och därmed är vi halvvägs. Det är alltid lite så här, ja just det. Det känns som man har varit igång i en månad och det har varit otroligt intensivt och mycket hockey. Men vi är bara halvvägs.
Ja, precis. Det är bara fyra lag som återstår och en väldig massa som har slagits ut. Det var 16 från början. Men som sagt, totalt sett är det bara halvvägs. Det är lika långt kvar.
Ja, de som har tagit sig hit, de har vunnit 8 matcher. Men de behöver vinna 8 till för att nå sitt mål.
Ja, exakt. Och jag tror
16 matcher, 16 segrar krävs.
Ja, och skulle det vara så att finalen, att det går till 7 matcher nu i andra rundan och 7 matcher i finalen, då är det klart först på söndagen efter midsommar.
Ja.
Så det är långt kvar.
Ja, det kommer att krocka med fotbolls-VM och så.
Jajamän, precis.
Men, och vi här i podden ska ju såklart då skärskåda de båda konferensfinalserierna och vad som har lett till att vi har de här Final Four.
Ja.
Men som vanligt så händer det en massa vid sidan om också som inte har direkt med slutspelet att göra i denna drama queen till liga.
Ja, det är ett mantra vi står fast vid.
Ja, och vi kan ju börja vid det faktum att vi pratade redan förra veckan om att det ser ut att vara klart att bröderna Sedin, Daniel och Henrik får en väldigt framträdande roll i Vancouver Canucks front office. Och det har ju nu bekräftats.
Mm.
Och de har börjat med en rivstart får man säga.
Ja.
De hittade sin general manager direkt i, vad heter han?
Ryan Johnson,
jag blandade ihop han och ägaren i Utah.
Ja, just det, Ryan Smith. Smith.
Ja.
Ja.
Och han hann inte bli mer än anställd förrän det blev klart att coachstaben försvinner också. Adam Foot har fått foten.
Ja, där fick du till det. Ja. Snyggt. Och hela hans stab dessutom, de gör rent hus.
Ja.
Nya assisterande ska in också, så att det är rivstart som du säger. Och vi kan ju slå fast då Sedinarnas titel, alltså det är högsta möjliga sportsliga roll de får. Presidents of Hockey Operations är de.
Ja, det är ju ägaren som är väldigt förtjust i dem och vill ha dem där. Jag förstår honom. Ja. Det är två mycket rediga personer som, jag tror jag sa det redan förra veckan, de skulle inte ge sig in i det här om de inte visste att de skulle liksom hantera det på ett bra sätt.
Nej, precis. Och bara en sån här sak reagerar jag på. Att ägaren som sitter med här, Accolini, på inledande presskonferensen med Sedinarna och Ryan Johnson, han tar ordet rebuild i sin mun.
Mm.
Det har han ju vägrat under alla år i princip i Vancouver. Han har ju alltid velat ha ett slagkraftigt lag som, hur illa det än ser ut, ska gå för slutspel och tjäna pengar åt honom. Men nu säger han rebuild själv. Och som man förstår det har det varit ett krav för Sedinarna att ta över det här laget. Att, ja, men då blir det en rebuild som gäller. De säger på presskonferensen själva Sedinarna att, jag tror det var Henrik Sedin som sa, "To do this as fast as possible, we need to be careful and go slow."
Mm.
That's the fastest ways. That's the fastest way for us to succeed.
Hur går det här nu
då? Ja, jag kan min engelska.
The fastest way.
Ja. Ja, inga genvägar helt enkelt som varit mottot annars för Aquilini. Att försöka snabbt knö sig till framgång. Men nu ska de göra det här grundligt. En rebuild helt enkelt i ordets rätta bemärkelse.
Ja. Ja, men det är ju helt klokt efter det haveri som har varit där.
Ja, precis så. Alltså ytterligare för att punktera varför man reagerar så mycket på det här är att Trevor Linde till exempel, en annan klubbikon, han fick ju sparken för ett antal år sedan för att han ville genomföra en rebuild. Det tyckte Aquilini, då får du inte ens vara kvar i klubben. Så att det är kontroversiellt, eller anmärkningsvärt det här.
Mm.
Och det är tydligt att Sedinarna får, ja, de får göra som de vill nu helt enkelt.
Ja.
Eller som de vill, men de får...
Ja, de har lätt fria tyglar och restaurera hela organisationen.
Ja. Ja.
Och ja, Daniel har ju också dykt upp i Schweiz och tittat på VM, såg vi.
Mm.
De ska bygga från draften, även om draftlotteriet inte gick som de hade drömt om.
Nej, precis. Det blir troligtvis ingen Gavin McKenna eller Ivar Stenberg, men kanske en Viggo Björk som de säkert har imponerats av i VM här hittills.
Ja.
De har alltså tredje valet då, Vancouver. Alltså det är ett jätteviktigt val för dem, för det är ju tydligt nu att den här kärnan med Elias Pettersson, med Quinn Hughes som redan har försvunnit, med andra 28, 29, 30-åringar som sitter på långa kontrakt. Brock Besser, Jake DeBrusk, Thatcher Demko i kassen, kanske Filip Hronek, Marcus Pettersson och så vidare. Förmodligen ska det kapas från den kärnan, tradas bort mot draftval, framtida talanger och så vidare.
Mm.
Och så ska det byggas en ny med till exempel Siv Bujum och Marco Rossen som kom i Quinn Hughes-traden och Jonathan Lekkerimäki och så vidare. Och kanske då Viggo Björk eller vem de nu tar med tredje valet. Det är det som blir det nya med Kung.
Ja, det ska bli såklart väldigt spännande att följa. Och hoppas att Aquilini har fortsatt tålamod också. Det har han inte gjort sig känd för.
Risken är ju att han tröttnar i november när de har ett antal förluster. Liksom. Och man hoppas verkligen inte att han faller tillbaka i gamla synder utan att faktiskt ha förtroende nu och tålamod med Sedinarna.
Han är ju lite kanadensisk Dolan.
Ja, det kan man säga. Det är business han bryr sig om. Ja, vi får se. Men vi kan nämna med Ryan Johnson också då. Det sa vi redan förra veckan att han ju var assisterande GM tidigare och ansvarig för Abbotsford som ju vann Calder Cup här om året. Mm. Alltså AHL-slutspelet. Och mycket tyder ju på, enligt alla möjliga rapporter, att ny tränare istället för Foot, det kommer bli Abbotsfords huvudtränare. Manny Malhotra.
Ja. Han har ju en god relation med Daniel och Henrik också.
Sen spelar karriären i Vancouver.
Ja.
Ja. Så att det är mycket, nästa vecka så finns det väl mycket som tyder på att vi kan slå fast att han blir ny huvudtränare. Allt pekar på det.
Jaha. Mm. Ja, en ny tränare ska ju in och det ska det på flera håll.
Ja.
Vitlöken har ju fått gå från Edmonton också. Chris Knobloch. Det pratade vi om förra veckan.
Det gjorde vi, ja.
Ja. Och sen har vi ingen coach ännu i Toronto.
Nej. Men det har kommit lite nya uppgifter kring båda lagen, vem som i så fall ska ta över.
Ja, men vilka fler är det nu? Det är Edmonton och Toronto.
Kings, troligen.
Kings, ja, just det. Mm. Ja, de vill inte hålla fast vid DJ Smith.
Nej.
Ja, nu har ju Craig Berube tydligen då varit på intervju i Edmonton.
Ja, precis. Och det speciella är ju att troligen är väl Cassidy deras första val. Men ännu. En vecka senare, sen vi pratade senast, så har ju inte Vegas gett något tillstånd att förhandla med honom. Nu har ju till och med coachernas fackförbund varit ute och svingat mot Vegas.
Ja, den lilla organisationen. Ja, de medlemmar.
De har inte mycket att säga till om, men ja, det har ju blivit en snackis där att Vegas... det enda svaret jag sett från dem hittills var ju Kelmer Crimmon på en presskonferens här nyligen som sa att vi är fullt fokuserade på slutspelet. Det hoppas jag att konkurrenterna respekterar och det är Bruce Cassidy införstådd med. Men man ska väl ändå kunna ge Edmonton eller Kings, eller Toronto då, tillåtelse att prata med Kessler. Det kan ju inte
ja, det är inte mycket distraktion.
Nej, precis. Så det var märkligt.
Men det är att förbli en rogue organisation.
Ja, och vi har mer saker att komma in på angående Vegas och kontroverser.
Ja.
Men Berube och Edmonton, visst. Jag menar, det är ändå en Stanley Cup-mästarcoach.
Ja, men det känns som ett steg tillbaka, tycker jag.
Ja, ja.
Och se, det är väl så, nu när man har haft, när Noblak kom in så var han ju liksom ett nytt namn.
Ja.
Och då blir, när man byter så blir det gärna en traditionalist då. Ett etablerat namn.
Det är väldigt ofta pendeln svänger åt helt andra hållet.
Ja.
Och Berube är verkligen ett sånt exempel. Samtidigt är det ju speciellt det här med att man säger så, han, det kommer ju motiveras då med att han är Stanley Cup-mästarcoach och har den rutinen med sig. Men faktum är att det inte hänt på hela 2000-talet att en coach som har vunnit Stanley Cup har sedan vunnit med ett annat lag.
Nej.
Och senast det hände, det var ju Scottie Bowman som har vunnit med tre lag och senast 98 då med Detroit. Dessförinnan var det på 40-talet och 30-talet. Det har bara hänt tre gånger i NHL-historien att ett lag är att en coach har vunnit med två lag. Så ja, sannolikheten är ju inte jättestor att Berube lyckas på annat håll om man går efter historiken då. För det kan ju vara så, vad beror det här på? Det kan ju vara så att om man har vunnit tidigare så kanske man dels kanske förlorar en viss uns hunger, men jag tror också att man kanske låser sig lite vid ett spelsätt som funkade en gång. Och så utvecklas hockeyn successivt. Och så är man lite väl fast vid det som funkade för 4-5 år sedan kanske. Det går ju fort.
Ja.
Ja. Ja. Ja, vi får se. Det verkar ju onekligen som att Cassidy är det de väntar på i Edmonton.
Ja, men i Toronto då?
Ja, men det senaste jag hörde där som jag tyckte var intressant, det var ju som jag nämnde förra veckan också, då var det ingenting, då var det bara spekulation från min sida, men nu har det kommit uppgifter från Elliot Friedman som brukar vara rätt på det, att man har inlett initiala förhandlingar i alla fall med David Carl. Kolla läge med honom.
Ja, just det.
Och jag nämnde ju det som det mest spännande rekryteringen på förhand om det skulle bli av. Det är alltså han, JVM-coachen för USA som har vunnit dubbla guld med USA som JVM-coach och staplat college-mästerskap på hög senaste åren och kallats den bästa tränaren utanför NHL. Han nobbade i Chicago här om året. Det har sagt att han kräver en monsterlön om han ska lämna sin, tycker han, härliga roll i University of Denver. Men ja, så får vi se om han klarar sig på NHL-nivå. Men det vore väldigt spännande att se honom i alla fall.
Ja.
Och Toronto har ju de ekonomiska musklerna i alla fall för att kunna locka dit honom.
Absolut.
Så att det är på bordet onekligen.
Det skulle vara ett väldigt bra namn.
Precis. Det skulle ju fräscha upp lite grann. Och han känns ju väldigt bra. Alla som har haft honom har ju mängder med lovord.
Ja.
Så att vi får se. Ja. Det kan också hänt någonting där till nästa vecka. Det hoppas jag för Torontos skull.
Ja. I New Jersey har det också spekulerats i att de kommer byta coach när de har bytt GM. Men Sonny Metha
ja.
Meddelade häromdagen att det var lite oväntat att det kom ut att vi fortsätter med Sheldon Keefe. Det brukar man inte behöva säga.
Nej, när vi pratade om den här rekryteringen att han tar över som GM, gamla pokerspelaren, Analytics-mannen, då utgick vi från att det skulle bli en ny coach där. Men nej, det är ju så att Sheldon Keefe själv är ju väldigt Analytics-tillvänd. Jag menar, han och Kyle Dubas har ju samarbetat i många år, inte bara i Toronto utan i kanadensiska juniorligan dessförinnan. Så att på så vis kan man ju förstå att han talar lite samma språk, Sheldon Keefe, som Sonny Metha. Och att de då har kommit överens om att de har någon delar ideologi liksom.
Ja.
Så det är troligen därför. Däremot så har han ju rensat bort lite assisterande general manager runt sig, Metha. Han har sparkat målvaktstränaren och även Sergej Brylin, assisterande tränare, ska omplaceras, har det sagts. Men Sheldon Keefe blir kvar. Och så kan vi också nämna att han har tagit dit, alltså han har snott med sig Floridas cap-snille, alltså salary cap-geni där, den unge, han är bara 36 år, precis som mig, Braden Birch tror han heter, som har skött lönetagsfrågor i Florida ihop med Bill Zito och Sonny Metha tidigare i Florida. Han följer nu med till New Jersey istället.
Yes.
Det är också lite spännande rekrytering.
Ja, jag har inget mer att säga om det.
Nej. Vi kanske ska... Ja, det här kommer vi återkomma till säkert nästa vecka igen. Det händer ju grejer alltså.
Ja, det gör det verkligen. Och det blir spännande att se. Det måste ju sättas igång. För de lag som inte är i slutspelet så har nästa säsong i princip börjat.
Precis, det är draft combine här om bara någon vecka.
Ja.
Och sen är det juni, det går fort. Det är draft och det är free agency i första juli. Så att det är mycket som ska sättas här inför nästa säsong.
Ja.
Inom kort.
Yes. Ja, men du, vi tar och sätter tänderna i slutspelet då.
Ja.
Och... ja, Carolina var ju klara redan förra veckan när vi pratade.
De har väntat något enormt.
Ja, de svepte iväg även Flyers och har fått, eftersom den andra serien just aldrig tog slut, så det är det längsta uppehållet i modern tid som ett lag har behövt ligga och vänta på att få fortsätta spela. Det har gått 12, när de släpper pucken i Raleigh imorgon torsdag, då har det gått 12 dagar sedan de spelade senast. Och det känns ju knappt som att man har sett Carolina. Det är länge sedan, de har haft nästan lika långt uppehåll som under OS.
Ja, det är ju på den nivån. Jag tror det var 18 dagar under OS och de är uppe i 12 nu. Ett All-Star-uppehåll som det brukar vara en normal NHL-säsong, det kan som mest vara ungefär 9-10 dagar för ett lag om man har lite luftigt spelschema. Men det här är ju längre än så.
Ja. Och som vi sett många gånger så väldigt många lag hinner ju bli rostiga under korta. De är rostiga när de kommer tillbaka från juluppehållet på tre.
Ja, precis. Det räcker med att de får lite kalkon eller lite julgodis.
Lite skinka. Men nu är det ju annorlunda. Det är ju slutspel då. Så de har ju gjort vad de har kunnat för att hålla matchliknande träningar och försökt upprätthålla nerv och så, och framåt andan.
Är det någon coach som kanske klarar av att inspirera sina spelare till det, så är det väl kanske Rod Brindamore i så fall.
Ja, men det är ju ändå liksom, det är inte helt lyckat. Det understryker ju ännu mer vad dumt det var att jaga igång andra rundan innan första rundan var klar. Det var ju Carolina de drog igång då.
Innan Montreal hade spelat Game 7 mot Tampa.
Ja, så det var ju väldigt dumt.
Ja.
Det var det ju på många sätt, tycker vi. Men nu har det ju visat sig liksom att även NHL-kontoret kliar sig nog lite i huvudet. Jag tycker att det där var inte helt bra.
Nej, det blir lite sportsligt skevt liksom.
Ja, ja, men det, till slut visade sig då att det blir Montreal de får möta. Montreal gjorde om sin serie mot Tampa, även mot Buffalo. De försatte chansen att avgöra hemma i Bell Center och alla trodde att nu avgör ju Buffalo. Som då hade gjort, vad var det, 8-9 mål?
Ja, 8-3 vann de match 6 med.
Ja, och så kommer vi tillbaka till KeyBank Center och där, alltså, där blir det ju, ja, det är väl slutspelets, tycker jag, mest thrillerartade, exalterande match.
Ja.
Game 7 i Buffalo. Och till slut vinner de Montreal på övertid.
Ja.
Och stångar sig vidare till denna konferensfinal mot Carolina.
Ja. Andra raka Game 7-segern på bortaplan alltså.
Ja, det är ju väldigt speciellt. Du har ju precis läst en krönika jag har skrivit om det här.
Ja, precis.
Där jag slår fast att det känns som att, vad jag inte säger, men vad jag menar är att de har det.
Ja, precis.
De har ödet på sin sida, känner de själva, tror jag.
Ja.
För att, alltså, det är något speciellt med ett lag som vinner två raka Game 7 på bortaplan. Ja. Då har man något som är utöver att man är skicklig på hockey.
Ja.
Man har mentalitet, en inställning, en liksom ett momentum som inte går att snacka bort.
Nej, de har nog ett ruskigt självförtroende nu, Montreal, när de kliver in i nästa serie, även om de möter ett väldigt starkt lag.
Nej. De vinner ju fast de inte spelar. Alltså, både Game 6 och Game 7 var ju Buffalo bättre.
Ja.
Det var de ju, stora delar av Game 7 var det ju de som hade spelet.
Ja, så i första perioden så var ju Montreals, då var ju nästan 2-0 i underkant faktiskt.
Ja, men de två sista perioderna och övertid så var det bara ett desperat Buffalo.
Precis tvärtom, då var det ju Buffalo som verkligen förtjänade att vinna spelmässigt. Ja.
Men det går inte ut på att spela bra nu, det går ut på att vinna. Den som är bäst på att vinna, vinner.
Exakt, och jag minns ju tyvärr Game 7 mot Tampa när de alltså bara skjuter 9 skott.
Ja.
Enligt logiken så är det inte en välförtjänt seger. Det är trots allt Montreal som vinner även den.
Ja, och återigen är det Alex Newhook. Newhook. Nej, men vad fan nu då?
Det är båda lite utgångsproblem. Ja.
Newhook. Ja. Newhook. Mm. Vilken hjälte. Nya Justin Williams.
Ja, precis. Jag pratade ju om förra veckan att han hade gjort 5 mål hittills i Buffalo-serien. Och efter att ha avgjort Tampa-serien. Och så är det han som kliver fram igen i Game 7.
Ja.
Oj, oj, oj. Men jag måste också säga, apropå att de avgör på bortaplan igen, det är märkligt. Alltså, Tampa pratade om inför Game 7, John Cooper där, om att de skulle sova på hotell inför hemmamatchen Game 7 för att få lite bortaplankänsla, för att de hade lättare på bortaplan. Buffalo och Lindy Ruff pratade om samma sak, de ska skapa lite bortamatchkänsla inför Game 7.
Ja.
Alla de här tre lagen vi pratar om nu har haft lättare på bortaplan.
Ja. Ja, det är mycket märkligt.
Och då var det ändå otrolig stämning. Jag menar, det har varit otrolig stämning i Montreal. Otrolig stämning i Buffalo. Men det är bortalaget som drar nytta av det.
Ja, det har varit mycket diskussioner om det här, varför det har varit så. Och Pelle Brun till exempel ringde ju runt en massa coacher för detta. Till och med Daryl Sutter uttalade sig.
Ja.
Pete DeBoer som har vunnit 9 av 9 Game 7 han har varit uppe i. Konstaterat att det är för mycket, det blir lätt för mycket distraktioner hemma. Dels så bör man spela på fel sätt för man vill tillfredsställa sina hemmafans.
Ja, det blir så undermedvetet på något sätt.
Ja. Och samtidigt är det massor med distraktioner utanför isen. De har familjer och vänner på plats som de måste fixa biljetter åt och sånt.
Mm.
Det blir fokus på annat än det ska vara fokus på.
Mm.
Så att hemmaplansfördel har verkligen inte varit hemmaplansfördel ens i Game 7 i de här serien.
Nej, så på så vis är det ju nödvändigtvis ingen nackdel att Montreal även har bortaplansfördel mot Carolina här i konferensfinalen.
Ja, men innan vi går in på vad vi tror om den så får vi säga något om Buffalo också. Det var ju en saga till säsong som fick ett abrupt och smärtsamt slut. Det var ju en riktig kalldusch för dem och för fansen. Men väldigt typiskt för Buffalo tycker de som bor där, de har inget av deras lag har någonsin vunnit, men förlorat på brutala sätt gång på gång. Även Bills, fotbollslaget, är berömt för sina heartbreaking losses. Och här kom det mer av samma vara. Men med lite perspektiv, om de kan se det ovanifrån efter ett tag, så har det ju varit en succé till säsong och succé till slutspel också.
Ja. Ja, verkligen. Alltså, jag vet inte vad du tippade inför säsongen, men jag hade dem inte på slutspel. Jag menar, det har
man... Nej, jag tror det hade de väl som dubbellag någonstans.
Ja, alltså, någon gång här senaste åren har man ju gått på det och tänkt att nu ska de bryta slutspelstorkan, men det har man gett upp nu. Så att jag, även om de har ett intressant lopp på pappret, så tänkte jag att det här blir återigen en 75 poäng och en hundeplats i divisionen. Men det blir första plats i divisionen, de vinner en slutspelsrunda och de är ett mål från att gå till konferensfinal. Det är ju såklart en otrolig säsong.
Ja, och vi har sett att de har liksom... Nu var det väl så att ett skäl till att de inte gick vidare var att vissa stjärnor inte gjorde så mycket avtryck i slutspelet. Alec Tuck.
Mm. Broder Tuck,
ja. Han var en non-factor. Och Tage Thompson var väl inte heller jättebra.
Nej, precis. Och det som jag lyfte fram som en fördel till första rundan, att de hade levererat i första rundan mot Boston, medan Montreals stjärnor hade haft tufft 5-5 då mot Tampa.
Mm.
Och så blev det ju även i den här serien för Montreals stjärnor, men likadant då, kanske ännu värre för Buffalos första kedja. Så märkligt att det ofta är så att första kedjorna blir utraderade när det är slut.
Ja.
Ja. Och det var ju verkligen likadant här. Det hände ju dock lite grann på slutet när Lindy Ruff, som gjorde en del bra justeringar i serien för att rätta upp skeppet lite grann. En som var ju att bryta den bästa kedjan med Zach Benson, hunden som jag kallar honom för, Terrien, och Josh Doan, som var så bra i tredje kedjan, att sätta upp Zach Benson med Tage Thompson i första kedjan och flytta upp Josh Doan i andra kedjan. Och det gav ju 8 mål i match 6 och en väldig press i match 7, men inte ett avgörande. Men bättre spel i alla fall.
Zach Benson har ju varit en av de stora profilerna i hela slutspelet. Ja. Så nu vet de att de har en verklig slutspelskrigare i honom.
Ja, minst sagt. Men nu tycker jag också att det blir lite spännande att se deras off-season som väntar. För nu är det ju Jarmo Kekäläinens lag plötsligt där. Mm. För de här successpelarna från det här slutspelet, från den här säsongen, det är ju faktiskt Kevin Adams, den sparkade general managers verk. Alltså, Zach Benson är ju hans draftval till exempel, ett riktigt fynd. Josh Doan, succé-trade, ifrågasatt förra sommaren, med facit och hand, supersuccé. Det Jarmo Kekäläinen han gör sen han tog över, det är ju egentligen de här två backtraderna vid deadline för Logan Stanley och Luke Chen. Men vad hände med dem när den här serien skulle avgöras? Båda petade, fick sitta på läktaren när Lindy Ruff skulle göra justeringar. Så att det, Jarmo Kekäläinen har ju inte så mycket del i det här, det är ju Kevin Adams lag. Nu är det dags för Jarmo Kekäläinen att verkligen ta över och försöka hitta pusselbitar för att de ska ta ytterligare nästa steg. Och ett sånt, det skulle ju kunna vara möjligen centersidan då, tänker jag, för att i slutändan blir det så att man flyttar ut Tage Thompson på en kant där han kanske helst ska spela. Om man jämför med andra toppcontenders så kanske inte en centersida med Josh Norris och Ryan McLeod riktigt är på samma nivå. Konstantin Helenius, jättespännande talang. Jag har ett förslag. med tanke på att det vid deadline pratades om att Kekkelinen hörde av sig till Vancouvers tidigare ledning om Elias Pettersson till exempel, eller St. Louis med Robert Thomas. Jag tänker just på Robert Thomas. Tänk att få in han till Buffalo. Han kommer ändå från Toronto. Det är bara en timmes bilfärd till upp där. Där han befinner sig just nu. Där han är ju VM visserligen. Så han befinner sig i Schweiz. Men det är där han befinner sig på sommaren i alla fall. Mm. Han kanske, medan hans lagkamrat Colton Parayko tackade nej till Buffalo, så tror jag att det här slutspelet och den här fantastiska stämningen i arenan har varit ett skyltfönster som kanske gör att det blir en destination. Och speciellt för en Toronto-pojke som bara har en timme till barndomspolarna.
Mm.
Så att jag föreslår Robert Thomas till Buffalo. Kanske de får ju upp, eller då får de väl upp till exempel Konsta Helenius och något mer och sådär. Men det kanske är värt. Det är ju uppenbart att Buffalo är väldigt nära.
Att men Helenius var ju ett stort utropstecken när han fick börja spela. Riktigt, riktigt bra.
Exakt. Så det kanske är dumt att trada bort honom. Men om de vill gå för det redan nästa säsong igen, vilket de uppenbarligen inte är långt ifrån att ta. Mm. Till och med det sista klivet. De är ju nära konferensfinalen den här säsongen. Då är kanske den typen av trade de behöver göra. För att jag tycker just centersidan, kanske även målvaktssidan. Alltså det jag, Rasmus Dahlin har ju fått mycket skit för det där sista målet. Han inte spelar klubba mot puck och att han fumlar lite vid blålinjen där. Men jag tycker ju ändå att det är en målvaktstavla upp och pecka. Det är ett skott ganska långt utifrån.
Ja, han står felplacerad.
Ja, så den ska han ju inte släppa in helt enkelt.
Nej.
Kanske målvaktssidan och en första center skulle göra susen för att Buffalo till och med ska gå hela vägen.
Men alla de centrar du nämner nu kommer Minnesota vilja ha också.
Det är ju den.
De också centrar.
De är inte ensamma om att jaga center.
Men du nämnde Dahlin där. Ja, det slutade ju olyckligt då med han missförstånd eller vad man ska kalla det mellan honom och Tage Thompson.
Ja.
Teg. Jag vet att han heter Teg, men jag tycker det är kul att säga Tage.
Jag med.
Men dessförinnan så var det ju Rasmus stora genombrott som superstar i ja. Den här serien. Och framförallt då Game 6 där Karn gör 5 poäng.
Ja, ja, alltså,
han är ju... Det har ingen svensk back i Stanley Cup-historien gjort. Nej. Inte Lidas, inte Erik Karlsson, ingen.
Nej, och det har alltså aldrig hänt att en back har gjort det i en elimineringsmatch.
Nej.
Buffalo har kniven mot strupen i Bell Center, måste vinna den matchen för att säsongen ska leva. Då är han 5 poäng.
Ja, ja, helt otroligt.
Och han gör ett jättesnyggt mål här som räddar 2-2 också i ordinarie ja. Tid.
Ja.
Ett skott från väldigt dålig vinkel. Jag tycker det är väldigt tekniskt skickligt mål. Han har dessutom fel fattning egentligen för det läget och ändå får han in pucken. Så att Rasmus Dahlin är ju kanske den absolut största nyckelspelaren till att Buffalo befinner sig på den här positionen.
Ja, ja, hoppas han får en... Det finns ju, han skulle såklart vara en enorm förstärkning för Tre Kronor, men jag tror inte att det är aktuellt. Han har ju gjort den här säsongen under väldigt besvärliga omständigheter med flickvännen, som, eller fästmön, som har genomgått hjärttransplantation och kämpat något enormt med det. Det får ju alla ha förståelse för, tycker jag. Om han tänker ägna sig åt henne nu.
Det låter fullt rimligt, tycker jag. Och det är ju därför han är nominerad till Bill Masterton Trophy också. Och sen senast vi spelade in så kan vi nämna, han har ju alltså blivit nominerad till Norris också för första gången i karriären. Som en av ligans 3 bästa backar.
Ja. Ja, men nu blir det alltså Montreal Carolina. Vad tror vi då då? Det är ju som sagt lite svårt att veta vad Carolina står efter detta sommarlov. Det där mini off-season de har haft.
Ja.
Men de såg ju ruskigt bra ut. Både mot Ottawa och Philadelphia.
Ja.
Alltså de har... Allt de har haft förut har de ju kvar. Men de har ju då också adderat faktiskt riktig spets nu. Framförallt kedjan med Taylor Hall, Stan Coven och vad heter han?
Jackson Blake,
ja. Producerar ju.
Ja, det är ju, alltså för annars, det har vi pratat om också, att de har haft lite samma problem som Montreal. Att, men i Montreal, det fortsätter ju så att hittills i slutspelet så har ju Suzuki bara gjort 1 mål 5-5. Caulfield bara 1 mål 5-5, även om jag tycker de spelar upp sig i den här serien mot Buffalo. Men Slavkovski står på 0 mål 5-5. Och kollar vi Carolina så är det ju faktiskt då att den yttersta spetsen, Sebastian Aho, bara 1 mål 5-5. Seth Jarvis 1 mål 5-5. 0 mål 5-5 av Svechnikov i deras första kedja. Däremot hoppar vi ner i takt till andra kedjan. Då har vi ju den här stångkorven-kedjan som är bäst i slutspelet.
Ja. Ja, och sen har han ett fruktansvärt bra försvar där Jacob Slavin är i princip omöjlig att anfalla mot.
Ja.
Han är ett geni i defensivt.
Ja, verkligen. Och liksom blir det, hamnar de i boxplay då, där Montreals storstjärnor ändå varit framgångsrika hittills i slutspelet. Där har ju Caulfield kunnat göra mål till exempel, och Slavkovski. Då möter de det Carolina nu som alltså har släppt in 2 boxplaymål hittills på 40 försök. 95%. Ja. Mm. De har ju under Rod Brindamore alltid haft ett extremt solitt boxplay. Så att supervassa 5 mot 5. Blir det boxplay, då är de nästan ännu bättre där.
Ja.
Så att,
Och så Freddy Andersson då, som spelar sitt livs matcher, har blivit Dominik Hasek plötsligt.
Ja, och för hans del tror jag att det är bra med den här vilan. För han har ju en ganska sargad kropp. Han har haft otaliga olika former av skadeproblem. Men att bara spela 8 matcher på 36 dagar för hans del, det är nog bra. Istället för att Jakub Dobes fall har stått varannan dag nu i en månads tid.
Ja. Ja, men Montreal kommer in med ett fruktansvärt självförtroende. Och framförallt i den här första matchen kommer de att vara uppe i varv på ett annat sätt än Carolina från start.
Ja, och de trivs ju på bortaplan.
Ja, verkligen. Och de slog Carolina, jag hävdar att det inte betyder så mycket, men det är ändå värt att notera att de slog Carolina alla 3 möten i grundserien.
Ja, jag tänkte slänga fram den statistiken också. Jag vet ju att du brukar skjuta ner det när jag säger sånt. Men det är anmärkningsvärt och någonting man måste lyfta fram här för Montreals skull i alla fall. Och backar man tillbaks 2 år så hade de också positiv statistik. Så det här Marty St. Louis-laget mot Rod Brindamore Carolina har ändå vunnit 5 av de 6 senaste matcherna lagen emellan. Mm. Det säger ju någonting i alla fall om att Montreal kanske passar lite mot Carolina. På ett sätt påminner de lite grann om varann, tycker jag, med att de har en ettrighet i sitt sätt att spela.
Ja.
Jag menar, om jag skulle gissa så skulle jag, en statistik som är då andel vunna puckdueller, då skulle jag gissa att Carolina ligger väldigt högt upp, för de är så ettriga, de är ju hundar allihopa liksom. Men procentuellt sett hittills i det här slutspelet så är Montreal etta i den statistiken. En statistik som Carolina alltid leder. Det tycker jag säger någonting om Montreal som kanske gör att de har hittat, deras sätt att spela är lite kryptonit i alla fall för Brindamore.
Kanske. Och de har ett enormt powerplay. Även om nu Carolina är otroligt bra i sin penalty kill, så är det definitivt det mest mördande powerplayet hittills de kommer att stöta på nu.
Precis.
När de får upp farten både på sig själva och på pucken och byter positioner hela tiden, då det är en enorm skönhetsupplevelse att se.
Verkligen. Medan Philadelphia har ju ett av ligans sämsta powerplay statistiskt sett de senaste åren till. Så det är lite skillnad. Och Montreal, jag menar, de tog ändå 106 poäng i grundserien. Varken Ottawa eller Philadelphia spräckte 100-vallen där. Faktum är ju att Philadelphia tog mindre poäng än vad Ottawa gjorde. Så de mötte ett på pappret sämre lag i andra runda.
Ja, och sen kommer jag tillbaka till den här faktorn som är lite mer hokuspokus då, att de har det.
Ja, jag har ju visserligen nämnt i det här slutspelet kring Carolina också.
Ja, absolut. Men det är något med, om man smashar in den där Game 7-dubben, då har man något som alltså, det är inte säkert, vad jag skrev, det är inte säkert att det kommer avgöras av vem som spelar bäst hockey.
Nej.
Utan av andra saker.
Precis.
Och Carolina har ju en liten historia av att de har börjat slutspel bra förr och sen har det liksom kört i diket i sena serier.
Exakt, det är bara att spola tillbaka till vår preview av det här slutspelet där jag sa just det, att de har senaste åren sprungit igenom de 2 första runderna. Kanske inte, inte riktigt så här lätt med 4-0, 4-0, men 4-1, 4-2, 4-0, 4-1 och så vidare.
Mm.
Och sen har de vikit ner sig. Då har de mött visserligen Florida Panthers, ett oerhört starkt Florida Panthers, eller...
Ja, det är ett spöke för dem.
Ja, precis. Nu känns det ju lite lättare på pappret, men det sitter ju ändå lite i huvudet på många av de här spelarna, att de har haft jättesvårt för konferensfinalstadiet. Man har alltså vunnit en konferensfinalmatch på de 13 försöken med den här kärnan.
Mm.
Så att det är klart att det ligger lite mentalt i spöke för dem.
Ja. Ja, vi får se. Ja, sådana där tendenser har ju en... De går ju igen ofta.
Ja, ja.
Å andra sidan så är de du att vinna nu.
Ja.
De har gjort det som sådana som Tampa och Colorado innan de till slut brakade igenom sista barriären. Så man måste lära sig förlora innan man kan vinna, eller hur?
Ja, det kanske är deras tur nu till slut. Det har känts lite så hittills i slutspelet för Carolina. Det går lite deras väg.
Jag är långt ifrån säker, men jag säger 4-2 till Carolina. ändå. Det är ett fegspel från min sida. Det håller jag med om. Men jag, efter de såg så otroligt bra ut i de två första serierna, så jag säger ändå det.
Ja. Ska jag avslöja direkt här, så kan jag säga att jag har sagt samma sak. Jag ber om ursäkt för det. Däremot vill jag framhäva att Sports Logic, som ju kanske mest, kanske bidrar med mest avancerad statistik i NHL-världen, de brukar släppa sina teorier inför varje serie och tippa liksom enligt, bara baserat på underliggande statistik. Och de tror att det går till 7 matcher här. Att Carolina vinner. Men de ser det så jämnt att det går till 7 matcher faktiskt. Så de har haft väldigt mycket rätt hittills i det här slutspelet.
Okay.
Inte bara på vilket lag som går vidare, utan exakt antal matcher dessutom. Och de säger alltså 4-3 matcher. Så det här kan mycket väl bli jämnt.
Ja. En Game 7 igen, så Montreal kan vinna på
bortaplan. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, blir Game 7, då är det ju...
I så fall är de ju LA Kings 2014.
Ja.
Som också kom trea i sin division och vann 3 Game 7 på bortaplan. På vägen fram till finalen mot Rangers, som sen vann 4-1.
Sen är det många som drar liknelser med 93-mästarlaget. Senast Montreal vann, senast ett kanadensiskt lag vann. Eftersom att Montreal är det yngsta laget att gå till konferensfinal sen Montreal 93.
Ja.
Faktiskt. Sen just den upplagan. Det finns lite likheter med ett ganska jämnt brett lag. Ja, det här Montreal-laget kanske är lite spetsigare än det väldigt jämna 93-laget som inte hade så mycket storstjärnor. Den som vann poängligan i det laget var ju Vincent Danfous. Om du kommer ihåg honom.
Ja.
Det jag vill säga med honom, som har med Bjurman att göra.
Mm.
Faktiskt. Det är att han prickade in precis den snittåldern som de hade då. Strax under 26 år. Och han skulle fylla 26 några månader senare. Precis tvärsnittet i snittåldern då. I det här yngsta laget på en massa år. Han var då född 67. Precis som Per Bjurman.
Ja. Ja, precis.
Det var min koppling.
Och det är jag den enda du känner som...
Nej, som... vår gamla sportbladchef P.O. Larsson är född 67 också.
Ja. Men, det är många som är det, hör du.
Ja, men den som är född, den som är motsvarande ålder, som är 26 år nu i dagens Montreal, det är Nick Suzuki faktiskt. Nu känner jag att jag är ute på djupt vatten.
Ja, nu är du ute på. Men eftersom du är det, så kan jag också säga att det, om det nu skulle bli Carolina-Colorado i final, som de flesta ändå tror,
ja,
så skulle det vara första gången sedan 89 som ettan i öst och ettan i väst möts i final.
Ja.
Det är så sällsynt att de som vinner respektive konferens till slut också är de som spelar final.
Ja.
Och då var det Calgary Montreal 89.
Ja, du ser, det finns kopplingar till...
Ja. Ja, det säger något om hur lite grundserien betyder.
Verkligen. Oftast brukar vi prata om hur lite President's Trophy betyder. Hur sällan det laget faktiskt vinner Stanley Cup. Men om vi dessutom tar ettan i respektive konferens och möts i final, då får jag alltså backa bandet nästan 40 år.
Ja.
Ja.
Ja, men ja, där har vi alltså då på västra sidan, där har vi Colorado mot Vegas.
Mm.
Vegas, Colorado, hade de slagit ut Minnesota när vi pratade senast?
Jo, det hade de gjort. Vi pratade om, de hade precis gjort det, och vi pratade en del Minnesota då också, varför det gick snett för dem och vad de ska göra härnäst och Quinn Hughes och så vidare.
Men,
ja.
Mm. Ja, men Vegas då gnetade sig till 4-2 seger mot Anaheim. Och det var den enda serie jag fick fel om. Jag satte Montreal, Carolina och att Colorado skulle vinna, trodde jag, fast med 4-3.
Mm.
Och så, men jag chansade ju på att Anaheim skulle skrälla mot Vegas. Det gjorde de inte. De åkte ut med 4-2. Och man kan väl säga att det var skillnaden i erfarenhet som blottades till slut mellan de två lagen.
Ja, precis. Det kändes ju spännande för Anaheims del i början av serien. Jag tyckte att de stack fram väldigt bra där. Och man verkligen kände att de hade chansen att sluta Vegas.
Precis som Utah. De var ju väldigt lika varandra.
Ja, väldigt liknande serie för Vegas del.
Ja.
Lite underläge från start, men sen när de väl växer in i det så var det storebror mot lillebror. Liksom.
Ja. Men det är lite med Anaheim som med Buffalo. Alltså... fantastisk säsong, tog sig inte riktigt lika, de fick ju inte fram en Game 7 då, men det är ju en fantastisk framtid där också, helt uppenbart, med otroligt många unga, spännande spelare.
Ännu yngre kärna skulle man kunna säga.
Ja,
visst,
ja.
De har sina dagisledare som jag sagt. och så vidare. Vi får se vad som händer där. Det är många av de som har utgående kontrakt nu, John Carlson, Jacob Trouba, Ralko Godas till exempel.
Mm. Och sen, ja, de kommer inte att behålla alla farbröder.
Nej, precis. Och sen är det ju faktiskt så, vilket jag vill komma in lite grann på, för det tycker jag är spännande, att många av de unga spelarna, de här ungtupparna, dagisbarnen nästan, de har ju utgående kontrakt nu och kommer börja tjäna pengar alltså. Det påverkar ju stor skillnad när de ska börja liksom göra avtryck i salary cap. En av dem är Kati Gauthier, men den mest spännande, det är ju Leo Karlsson. Han har alltså utgående kontrakt där om en månad.
Ja, det är hans första kontrakt går ut. Han är restricted free agent.
Ja, precis. Nej, jag menar inte att han ska byta klubb eller så, men han tjänar under miljoner just nu. Jag slänger fram det här som statement, alltså. Jag säger inte att det blir så, men jag säger att det inte är uteslutet att Leo Karlsson här, när nästa säsong inleds, är bäst betalda svensk i NHL.
Ja, nej, absolut. Det är högst tänkbart.
Och jag vill också säga då att Pat Verbeek skulle ha gjort, som jag sa, inför säsongen. Då var det mycket snack om att han drog ut på förhandlingarna med Mason McTavish, till exempel. Knusslade med honom och han missade campen och så vidare. Då sa jag åt han, samtidigt här nu som du håller på att bråka med McTavish, passa på och skriv långtidskontrakt med Leo Karlsson. Precis som han gjorde.
Sa du det?
Ja, det sa jag.
Att han inte lyssnade?
Nej, det var jättekonstigt. Han lyssnade inte på NHL-podden avsnitt 517 eller sånt där. Märkligt nog. Däremot skrev han ju långtidskontrakt med Jackson Lacombe och det ser i efterhand jättebra ut. Sparade mycket pengar på att skriva det kontraktet inför den här säsongen, för han skulle ju vara värd ännu mer nu. Mm. Och samma sak verkligen med Leo Karlsson. Hade han skrivit inför säsongen, kanske 8-9 miljoner dollar i löntagsträff i så fall. Nu pratar vi alltså om att han kanske kan slå Elias Petterssons 11,6 i löntagsträff. Garanterat över tvåsiffrigt i miljoner dollar per säsong i alla fall. Så får vi se hur utdraget det blir. Brukar vara så när Pat Verbeek sitter vid förhandlingsbordet att det tar lång tid, att det till och med kan bli så att Leo Karlsson missar campen och sådär. Så långt i tiden är vi inte framme nu, men det blir en väldigt intressant förhandling i alla fall som kan sluta med att vi har en ny bäst betalda svensken i NHL.
Ja, men han är ju också på väg att bli vår största stjärna, så det är inte, det är inte ologiskt.
Nej.
I så fall.
När vi summerar det här slutspelet på de här två serierna, även om han hade lite svårare mot Vegas än mot Edmonton, så man kollar på en hypad underliggande statistikkategori som kallas game score, som är liksom en liten försök till att slå ihop massa olika underliggande statistiska parametrar i någon slags superscore liksom. Mm. Så var det han som hade högst sån game score i hela Anaheim Ducks i det här slutspelet, och det säger ju ganska mycket att han är den stora stjärnan där nu och den nya stora svenska stjärnan bland forwards. Så att han förtjänar och ska ha betalt, så är det.
Det är ju också därför han förmodligen, eller han kommer ju inte till VM, och det har ju med det att göra.
Nej, precis. Det skulle vara jättedyrt med försäkringskostnader och så vidare.
Ja. Men ja, som sagt, han måste fokusera på det.
Ja, men som sagt, det gör ju också att när han ska börja liksom 10-dubbla lönen, när Kati Gauthier kanske ska göra något liknande, det blir lite ont om, även om lönetaket höjs nu kraftigt, så blir det ju lite tunt om utrymme för Karlsson, för Trouba, för Gudas och så vidare. Det är inte lika lätt att fylla på med rutinerade pjäser. Dagisfröknar.
Just det. Ja, men nu, det var som sagt Vegas som tog sig vidare och ställde till det för sig själva. Efter den avgörande matchen i Anaheim så hade de bråttom hem. Och John Tortorella struntade i att gå på sin presskonferens och laget öppnade inte omklädningsrummet för media. Nej. Utan tog bara ut någon enstaka spelare. Och det här är ju då ett brott mot avtal som är liksom fastställda i kollektivavtalet om hur lagen måste ge media access.
Ja.
Det slutade med att NHL slängde boken på dem, som det heter.
Ja.
De har varnat dem många gånger, för de har på typiskt Golden Knights-sätt betett sig på det här viset förr.
Ja, det är så de ska vara tydligen. De ska alltid vara krångliga, jobbiga och irriterande.
Och har struntat i varningarna. Så nu blev de av med ett andra val i kommande draften. Och tårtan får böta 100 000 dollar.
Ja, 1 miljon bort från inkomsten.
Det måste ju svida. Han har ju bra ställt såklart. Men ändå, man slänger inte bort 100 000 bara för att slippa en presskonferens.
Nej, det var dyrt. Det var kostsamt.
Och de hade ju möjlighet att bemöta det här i måndags. Så hade representanter för klubben blivit kallade till New York på möte med Bettman. Men straffet står fast. Och Vegas också väldigt typiskt kommenterar inte det hela.
Nej, precis. Alltså första gången när de här uppgifterna läckte ut, då kom de med ett statement där det bara stod att de är medvetna om anklagelserna mot dem, och svaret är att vi har inga kommentarer.
Nej.
Det var lite, ja, det var nästan lite, vad är ordet?
Humor.
Ja, humor faktiskt. Ja. Nej, men sen, som jag förstår det, så är det också så att de vid flertalet tillfällen har nekat att få mikrofoner bli myggade. Ja, på sig liksom, alltså antingen spelare eller Tortorella himself då, för att NHL vill ju, jag menar, de har ju sin dokumentärserie som kommer släppas här i höst, ja, från slutspelet, där de myggar spelare och tränare för att komma in bakom kulisserna och kopiera lite det här Formel 1-succé-konceptet liksom med Drive to Survive och så här, för att sprida och kanske hitta en ny målgrupp och så vidare och så där. Men det har ju Tortorella och Vegas satt sig på tvär emot. Men då blir man straffad på det här viset.
Ja. Ja, nu befinner de sig i Denver och ikväll då så är det första konferensfinalen mot Colorado. Och ja, jag är väldigt inne på att det är Colorado all the way här. De har för många vapen. De har det är loaded, hela laget är loaded med kvalitet.
Nej, jag är helt med i det. Alltså, jag ska försöka komma på lite argument för Vegas här, men poängen kommer att landa i att Colorado ändå är solklar favorit här och ja, favorit till att vinna hela rasket.
Ja, ja. Ja, argument för Vegas är ju att de är ju liksom sluga, ärrade veteraner som också har den här förmågan att vinna, hitta sätt att vinna även om de kanske inte är skadade. Eller borde det. Och det finns väldigt mycket erfarenhet och de är tunga och starka och ja, just sluga.
Ja, om man jämför till exempel centrallinjen, den viktiga centersidan, med den Colorado mötte mot Minnesota, så det blir ju ganska stor skillnad nu. Att Minnesota utan Joel Eriksson Ek, vi konstaterar att de ställde upp med Ryan Hartman, Michael McCarron, Danila Jurov och Nico Sturm som centrum. Mm. Nu möter de Jack Eichel, Wild Bill, Thomas Hertel och Nick Dowd.
Ja, det är en jävla skillnad. Men å andra sidan har ju då de själva Nathan McKinnon, Brock Nelson, Nassim Kadri och Drury.
Ja, det är ju omöjligt ännu bättre faktiskt.
Ja, det är inte omöjligt, det är bättre.
Ja, det är bättre. Alltså, den här bredden i Colorado är så sjukt. Det är alltså så att Nassim Kadri och Nishushkin var ju en Sylvas andra kedja när de vann 2022. De är tredje kedja nu.
Ja.
Det är den nivån på bredd. Och jag pratade om det förra veckan, att 16 olika målskyttar hade de på fem matcher mot Minnesota. Att jämföra med till exempel Carolina som på två runder i slutspel har haft 10 olika målskyttar. Mm. Att jämföra med då Vegas som haft 12 olika målskyttar hittills i slutspelet på två runder. Medan alltså Colorado hade det på fem matcher mot Minnesota. 16 olika målskyttar. Så ja. Det säger ju allt om bredden liksom.
Ja. Mm. Ja. De får också klara sig Colorado dock utan Cale Makar i början här. Det kom besked precis innan vi började spela in att han är skadad och missar första matchen.
Ja,
han hade ju problem i sista matchen. Det såg ut som det var en axel.
Ja, för han har ju inte varit någon Rasmus Dahlin för honom precis. Hittills. Nej. Det är ju...
Devon Taves har varit bättre.
Ja, det säger också mycket om Colorado. Att jag menar, han vann ändå Conn Smythe senast de vann Stanley Cup. Och han har inte riktigt kunnat vara sig själv i det här slutspelet. Och det har knappt märkts på isen ändå. För att de har så enormt många vapen. Men å andra sidan får de ju tillbaka Arturi Lekkonen. Och de får tillbaka Sam Malinsky på backen där också. Medan Vegas i sin tur, de är ju utan sin lagkapten, Mark Stone.
Just det.
Och det tror jag faktiskt är ett ännu hårdare slag för Vegas. Än faktiskt att Cale Makar, världens bästa back, saknas för Colorado. Alltså, jag tror ändå. Med tanke på bredden i respektive lag, vilka som ska kliva in och ersätta i så fall.
Ja, jag tror att Colorado vinner med 4-1.
Ja, och jag kan säga Sportlogic som alltså sa 4-3 matcher till Carolina i förra serien, här tror de inte att det blir så jämnt. De tror som Bjurman, 4-1 i matchen.
Ja.
Och jag säger 4-2 i båda serierna, även 4-2 här då till Colorado.
Ja. Ja, jag ser 4-1 och ny final för Gabriel Landeskog. Kan skriva historia, bli den första svenska kaptenen någonsin och vinna två, så ta emot den två gånger.
Ja. Ja, det är mycket som tyder på det. Och vilken story i sig.
Verkligen.
Det skulle vara, och det finns det att skriva om och prata om i så fall. Men jag hade något argument mer här för Vegas för att försöka håsa upp den här serien lite grann, att det inte blir allt för ensidigt liksom. Och en sak till man kan lyfta fram för Vegas del i alla fall, det är ju special teams. Även om Colorado kom igång lite här mot Minnesota ju, så har det varit ett problem totalt sett över säsongen, framförallt powerplay då. Inte boxplay, men powerplay. Men hittills i slutspelet så har Vegas ett bättre powerplay än Colorado, och de har ett nästan Carolina-starkt boxplay.
Mm.
Så det blir ett tufft boxplay som med Wild Bill till exempel, som Colorado möter nu. Mm. Och att Wild Bill överhuvudtaget är med här, han har ju hittills inte varit inne på ett enda boxplaymål. Ett enda 5-mot-5-mål hittills sedan han kom in i det här slutspelet. Han och Mitch Marner, vi pratade om det förra veckan. Vilken duo! Mitch Marner som leder hela slutspelets poängliga. De två alltså bara varit inne på mål framåt, noll bakåt. Det blir spännande att se, och de kanske matchas mot McKinnon till exempel. Det blir en utmaning, men vi har ju sett hur McKinnon har kunnat ta bort av Dallas till exempel i tidigare slutspel och sådär. Mm. Så att, ja, nu försöker jag hjälpa Vegas här lite och motivera dem, men det, jag tippar ändå 4-2 i den här serien, för jag tror att det blir lite tuffare än mot Minnesota i alla fall.
Ja, kanske. Om Joel E.E. och Brodin hade varit med, då skulle jag kalla det svåraste motståndet de alls får. Men utan dem så, ja, då är nog Vegas kanske svårare nöt. Ja. Men ändå inte. Det intressant är ju då också med Vegas att se om Mitch Marner, om det var för att de mötte svagt motstånd han var så bra, eller om han kan vara lika, göra lika starkt avtryck nu mot den svåraste motståndaren som går att tänka sig.
Precis, för då blir det ju upprättelse på riktigt för honom.
Ja.
Att i en konferensfinal mot det bästa laget i ligan, får man ändå säga, det är ju alla överens om. Sen om de vinner i slutändan återstår att se, men det är tuffast möjliga motstånd för Marner. Om man levererar även då och fortsätter att leda poängligan även efter den här rundan, då är det ju svårt för kritikerna att fortsätta
kämpa. Ja. Men då får vi se då. Vi återkommer nästa vecka med när vi är mitt i det och ser hur det går.
Ja, precis. Ja, jag tror inte att det blir att vi redan då har en ny svepning av Carolina till exempel.
Nej, det skulle vara verkligt förvånande.
Nej, det tror jag inte. Och jag tror ändå Vegas som sagt kan knipa en eller två matcher av Colorado. Ja. Så vi får väl se nästa vecka. Och det är inte omöjligt att vi har lite tränarnyheter då också.
Just det. Ja, då säger vi för så.
Vi stänger igen butiken.
Ja, så går ut och lapa sol.
Ja, det låter som det när det är så varmt.
Ja.
Oj, oj, oj. Och jag ska ställa mig i köket och laga lite middag.
Ja. Ja, men då säger vi så.
Vi säger så. Och på återhörande nästa vecka helt enkelt.
Ja.
Jag säger hej, hej.
Hej, hej. Woof, woof.
Woof, woof, woof.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, touch, feet, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, touch, feet, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.